I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast är tillbaka även den här veckan och vi presenterar stolta avsnitt nummer 358. Vi gör det tillsammans precis som förra veckan när vi gjorde comeback med Håkan Södergren i studion och Erik Granqvist den här gången på plats med Skype. Vi ser dig Erik, du ser väldigt pigg ut. Vad händer nere i Ängelholm och hur mår du?
Jag mår förträffligt. Tack för att du har dragit igång det här igen Niklas. Det känns som att det har varit väldigt saknat. Vi behöver den här hockeyterapin och det är Ryder Cup startar imorgon. Det är sensommarvärme här i Ängelholm. Och framförallt så är det bara 12 dagar kvar tills NHL, världens bästa hockeyliga, släpper pucken igen.
Ja, man gör verkligen det. Du, vilka reaktioner har du fått efter comebacken i podden, Erik?
Ja, väldigt många positiva. Både de här, man blir lite förvånad när man stöter på någon på stan eller i affären. Ah, vad kul att podden är igång igen. Kan ni prata lite om det? Och sen såklart ganska mycket DM på Twitter och Instagram. Hur har det varit för er?
Ja, men det var väl liknande. Vi har ju faktiskt fått väldigt mycket under den här tiden. Vi har varit frånvarande att man kan inte starta upp podcasten igen och... Jag tror att folk gillar det här liksom, att hänga med på ett samtal, att det blir lite så här gemytligt. Och sen är de ju uppmärksamma också. Jag menar, det kan vara någonting, vi pratade väl om Malmö och att de hade mött Växjö eller vad det var, Erik, och folk direkt
bara...
Det var
jag som blandade ihop. Förlåt, jag var ringkrostig. Jag vill direkt säga att jag blandade ihop Malmö, såklart mötte ju Växjö då i andra matchen och tappa och förlora, och bröderna Silvergård, släkten är värst som man brukar säga, de var ju med där. Men sen dess har ju Malmö vunnit 2 matcher,
ja.
Senast mot Färjestad hemma i en av våra favoritarenor att jobba i, och där, jag var på plats där, så jag kan berätta lite mer om det senare.
Ja, det ska vi göra.
Och
det ska vi verkligen, för vi ska försöka dela in det lite också så. Just i faktor fick vi lite önskemål om att man kan ha en SHL-del, en hockeyallsvenska del och en NHL-del. Men det blir ju lätt den här hockeyvärlden.
3 perioder alltså.
3 perioder. Men du vet ju där, vi försöker ju väva in allting, ja, och så kommer man in på ett spår. Det är väl lite så podden ska vara. Hur har veckan varit för dig, Håkan?
Jo, tack. Det är bra. Jag är lite mer avslappnad så att säga till arbetsformer och sånt där. Så att jag spelar lite golf. Igår så var jag faktiskt servitör.
Oj! Vadå?
Min mamma fyllde 96 år faktiskt, ja, så att jag var då ansvarig för logistiken när det gäller kaffekoppar, grädde, lite sådana där saker. Lite tårta, gräddtårta, chokladtårta, ja, okay. Ni vet, sånt som man måste ha. Småkakor, oerhört viktigt när ens mamma fyller år, måste alltid finnas småkakor.
Men du är inte van att servera folk. Du har alltid blivit serverad hela livet, är det inte så?
Jo, men det är payback time. Det är payback time. Det är bara att servera och vara tyst och ta det skitjobbet.
Men du, vi måste också säga det. Stort grattis till din mamma. Och den supporten hon ger alltid. Att hon är ju fortfarande en av de främsta och mest trogna tittare vi har, eller hur?
Ja, lyssnar
hon på podcast också?
Ja. Nej, det där är hon lite svårt. Hon har inte riktigt förstått vad det innebär.
Nej.
Jag säger det är ett radioprogram. Ja, när sänds det då? Ja, det beror ju helst på när du vill lyssna på det, brukar jag fråga då, eller ja. Säga då, så sagt är hon intresserad och framförallt så är hon nyfiken, så inne i helsike fortfarande.
Ja. Hur har du tagit emot den här veckan och reaktion efter podden?
Alltså, på ett personligt plan så tycker jag det var jäkligt kul, för att det fanns, jag kände det liksom att samtalet stimulerar ju till lite mera att börja titta, leta lite mera, alltså inte bara, för att det, jag tror jag sa det också på förra podden, alltså jag är mer, eller väl så intresserad av det som sker utanför rinken runt organisationer och liknande, som är det som sker på rinken. För det som sker på rinken är ofta ett resultat av det som man under längre tid kanske har planerat utanför och liknande saker. Så att, ja, och jag kände liksom att det där kom tillbaks, det, inte suget, men behovet av att komma lite djupare, lite närmare in på saker utanför rinken. Ja. Så att det faktiskt tycker jag, det var skönt att hitta igen. För att det försvinner lite under somrarna, va? När man slappnar av lite och känner att det är så långt kort till säsongen börjar.
Ja, men är det att du typ öppnar en liten dörr, att du skulle vilja arbeta med hockey på något sätt igen?
Nja, skeptisk. Nej, men alltså, arbete med ishockey är ju en... Du måste vara så oerhört dedikerad. Alltså det är ju inget 9-5 jobb. Va? Ska du då dessutom ha en position utanför banan som jag tror kan vara aktuellt då? För att det är inte så att jag är aktuellt för insats på banan längre.
Nej, där får vi nog dra en gräns också, helt klart.
Nej, men då kräver du så in i helsike med tid och engagemang. Va? Så att, och jag känner att den glöden tror jag inte är riktigt jag har. Jag har för mycket annat som jag vill göra också.
För din del, Erik, när du är i arenorna, hur mycket saknar den här dagliga verksamheten?
Ja, men det som Håkan säger, det är ju, om du gör det, då måste du vara committad 100%. Då är det 24-7. Då är det när du går upp och kissar på natten vid 4, då börjar tankarna strömma. Hur ska vi utveckla laget eller spelarna idag? Det är hela tiden det här... Man ska prestera 2-3 gånger i veckan på max, och innan dess så ska man förbereda och sen ska man ge feedback och återkoppla på prestationerna som har varit. Och det är ju ett helt underbart magiskt jobb som jag gjorde dygnet runt i 15 år och älskade. Men jag måste säga, när jag kommer ut på arenan som jag var och tittar på Malmö-Färjestad i lördags med familjen, då är det speciellt att träffa masken, målvaktstränaren, och krama om honom och fråga lite hur har du jobbat med Carl Lindbom och Legacy. Och då börjar ju pulsen att slå och känna att wow, vilket jobb jag hade då. Alltså vad roligt det är att vara coach och se andra människor växa, och både som spelare och människor. Men samtidigt så känner jag är så tacksam att få jobba med er. Och fortfarande ha kontakt med hockey på det sättet. Och sen kan jag coacha lite undercover. Jag kan ju coacha målvakter via internet. De skickar sina klipp till mig. Jag kan titta och ge lite feedback på vad de skulle kunna justera och testa. Så att jag har fortfarande lite ett ben kvar utan att vara all in dygnet runt med ett specifikt lag. Utan nu är jag mer all in på att försöka göra bra tv för tittarna tillsammans med er. Och sen såklart ut och föreläser lite grann hur vi kan skapa säkra och trygga idrottsmiljöer. Så jag var i Malmö igen i tisdags, eller häromdagen, bland annat med Deepak Chopra. De flesta känner den här indiska läkaren. Och så var det en mindfulness-dag. Så jag berättade lite om hur mindfulness har hjälpt mig. Både min egen resa, men också hur jag använt det i coachen med målvakterna. Så den biten får jag ett lite annat perspektiv nu, eftersom vi skrev den här boken inkilad, jag och Johan Esk.
Men du, när du säger undercover, då blir man ju sådär lite intresserad också ju. Undercover, Erik Granqvist, vad betyder det?
Jag har berättat tidigare på den att vi hade en detektivbyrå, Pink Panthers detektivbyrå, på 90-talet, jag, Robert Nordberg och Petter Nilsson. Men det är ju inte det jag gör nu, utan nu är det mer lite som Rasmus Dahlin berättat, att han skickade klipp till Adam Oates, gamla storspelaren som gav honom feedback för att utveckla hans spel. Så kan målvakter som är kopplade till en klubb och har sin målvaktstränare där som kanske har varit där i 5, 10, 15 år, så vill de ha en second opinion bara, att hur ser du på mitt spel? Är det någonting jag skulle kunna korrigera eller utveckla och jobba med? Och sen så skickar de och sen så svarar jag. Och det är som sagt ett väldigt härligt sätt att fortfarande ha den här coaching-ådran levande.
Men varför måste det vara hemligt då?
Ja, men det är för att... både här i Schweiz och i SHL, alltså i toppklubbar här i Europa, så är det ju... Det är målvaktstränare kopplade och många vill ju... har ju sitt sätt att se på saker och så, och kanske inte skulle uppskatta så mycket om målvakten söker hjälp på något annat ställe. Så då är det ju det smidigaste sättet att göra det på, att ja, men man lyssnar ju på målvaktstränaren när man jobbar med i klubben och jobbar där, och sen så kan kanske få något tips av mig som de då tar med sig in och berättar för målvaktstränaren: hur ser du på att jag vill testa det här? Ja, men gör det. Och så funkar det bra, ja, men då implementerar man det i spelet. Så undercover passar mig ganska bra också. Det är också bra för egot, för blir det årets målvakt, så ja, då känner jag att då kanske jag hade någon procent i det, men ingen vet om det. Så det är ganska bra också att träna på att eliminera egot, så att säga.
Och om han blir bänkad då? Vem säger det då?
Exakt.
Då är det hans
fel. Exakt, så det är åt båda hållen. Helt rätt, Håkan.
Det slår mig lite att det är ungefär som att vara tv-expert, eller hur? Ja, man kan inte förlora en match. Man går alltid därifrån att bara yes, man kan gå vidare. Ja, det var, och bara när du säger masken där, det slingrar ju fram lite smeknamn ibland. Och masken är ju Marcel Svors då, som är målvaktstränare i Färjestad.
Ja, ja. Och han var ju... Han kom till mig när vi jobbade med Jonas Gustafsson, monstret där 2008-2009. Då kom han som praktikant och var med. Och var med och utvecklade Jonas. Så hans idéer och tankar var väldigt viktiga för utvecklingen av Jonas. På tal om att ibland kan fyra ögon se mer än två. Så därför, jag är ju jätteför att be om hjälp och prestigelöst försöka dela med sig lite som vi gör på Viaplay.
Ja, men det är bra, och det ska vi göra här också nu när vi hoppar rakt in då i SHL. Jag vet att ni är hårdbevakade också. Vi tar ett litet grepp om SHL, Håkan, och det här, vad som är positivt. Om du bara skulle få lyfta en detalj så här långt. Det kan vara spelare, det kan vara ledare, det kan vara en händelse. Var landar vi då?
Jag satt och tänkte lite på det där faktiskt. Och jag måste faktiskt nämna då i det fallet Örebro.
Okej, Hur tänker du?
Ja, dels så tänker jag att de har gjort väldigt mycket bra. Det har ju varit en klubb som egentligen har varit rätt omsusad av diverse affärer, ända sedan miljonkedjan då på 70-80-talet, och ett behov av att satsa och vilja komma upp i finrummet i ishockey, som sagt. Och nu de här sista 10-12 åren, alltså sen vi sände Hockeyallsvenskan och var nere i Örebro rätt ofta, och det de började starta där med ombyggnaden av arena, så tycker jag de har gjort väldigt mycket bra och rätt, och i en egen tidskurva. Alltså det har inte känts som någon stress där, utan de har provat, de har felat vid några få tillfällen, korrigerat det, hittat ett lag som jag tycker ser väldigt stabilt ut ända ifrån sportchefsområdet. Även om de har bytt sportchef nu så sitter de väldigt bra där. Hela ledartrojka med Eriksson och Hedberg ner där. Och sen tycker jag också att de har varit duktiga på att hitta spelare. Dels är de väldigt... De har rätt få utländska spelare som kommer och går, utan de har skapat en rätt så stabil grund, va? Många spelare som har lite revanschbehov, kanske inte har fått utlopp för allt sitt kunnande i de klubbar de har varit tidigare. Nu har man hittat de här. De vart inte stressade, tycker jag, när man tappar en sån som Rodrigo Abols då förra året, som vart rätt stor sak runt omkring.
Som de inte ville ha kvar.
Exakt, visade sig sen. Och kanske då titta just på det här. Vad kostar det och har vi nytta av? Kan vi hitta något billigare, bättre, som kanske är lite framtidsinriktad? Just en sån här revanschspelare. Så jag måste faktiskt säga, jag tycker Örebro som det ser ut idag, och framförallt att de har gjort resultatet i början här, ser nästan ut som en liten mönsterförening som jag menar det ska drivas inom svensk hockey. Jag gillar konceptet som de har. Hitta några krydder utomlands som de vet att de behöver i lager, men ändå en rätt så svensk gammal pyttipanna alltså, som funkar bra.
Med Mozart som är med och dirigerar lite.
Ja, det kanske han
finns
inte är.
Finns det någon i...
Ja, han är alltid... Mozart är alltid med i Örebro, trevlig som han är. Va, så syns
Lars
han
Andersson.
Lars Andersson.
Ja, precis.
Ja. Ja. Nej då, så jag tycker Örebro tycker jag är ett lag som egentligen smyger lite under radarn. Gjort väldigt mycket rätt. Lite omsusat här. Och en av de här, och det ska vi tänka på, det är rätt viktigt, för det kan vi återkomma om senare. En av de städerna i Sverige som har gått från fotbollsstad till hockeystad, har över 100, runt 100 000 invånare, har en potential möjlighet att bygga saker runt omkring, fått en ny arena, levt upp tack vare det. Ett mönster som vi ser går tillbaka rätt ofta nu i svensk ishockey.
Ja, vilket var häftigt att vi fick följa på nära håll när vi var i Bern Arena först och det typ snöade in i arenan. Och
den bunkern.
Den bunkern, kunde man inte riktigt se den förvandlingen. Och det sticker ju lite i mitt hjärta också, att man kan väl koppla det lite till Växjö också. den förvandlingen.
Jag vill inte vara finkänslig här.
Från fotboll till hockey. Där. Det är lite häftigt med Örebro tycker jag, Erik. Det här att man växlade, huvudtränaren blev sportchef, kanske lite mot sin vilja när man läste mellan raderna, Niklas Eriksson, och sen kom Hedberg in. Hur ser du på den där rokaden, Hedberg var ju inte där, men ändå, att Eriksson hoppade upp till den positionen han har nu?
Ja, väldigt klokt. Jag är inne på Håkans linje. Det här är ju Johan Hedberg som är en nära kollega och vän till mig, eftersom han är ju 73, han är ett år yngre och var ju målvakt, och vi kom upp i samma veva och möttes. Han var i Leksand och jag var i Luleå och sprang på varann i landslagssammanhang också på så här camper och så. Och det är ju en superambassadör för hockey, alltså en sån här som tävlar och är jätteseriös när det är träning och match, och en otroligt omtänksam, bra lagkamrat utanför. Och det är ju Niklas också. Och när de två, som är genuina liksom hockeypersoner, som är smarta vad det gäller hockey och vet vad som krävs för att vinna, samtidigt har den här enorma, varma personligheterna och både kan säga ifrån när det, nej, men det här funkar inte, det här accepterar vi inte, men också är där och trivs med att lyfta andra människor. Så den konstellationen är ju, alltså, hade jag varit spelare, jag hade ju älskat att spela för den typen av sportchef och den typen av tränare. Och sen som Håkan säger, de har ju det här, förutom organisationen de har byggt upp nu, de nämnda tidigare, så har de Jonas Eneroth, Mr. Box Control, den här veteranmålvakten som är också står för de här kvaliteterna och som blir en ryggrad i laget. Och där kan då Arntzen växa och lära sig av Eneroth och komma in och avlasta då och då. Och sen så kryddar de här absoluta toppspelarna med Bromé och med flera, Rissanen backen till exempel. Då tar de in Johannesson, den här högerfattade backen som är väldigt spelskicklig, Ludvig Larsson från Rögle, alltså de läcker i Mäki från Djurgården, Björninen från Brynäs, alltså de har en fin mix mellan unga, väldigt utvecklingsbara och veteraner som då kan visa vägen och vara kärnan. Så Örebro, alltså de om de får bygga vidare i lugn och ro, de är ju verkligen guldaspiranter här när vi summerar. Och just nu toppar de ju tabellen på 11 poäng när vi pratar, strax före Färjestad och Frölunda då på andra och tredje plats.
Tycker jag var rätt smart av dem och lite, faktiskt lite ödmjukt av dem också. Glenn Gustafsson där som de hämtade hem från Växjö, gjorde han till kapten och allting. Han är ju från Örebro och var ju ett jättelöfte när han försvann lite därifrån. Ja. För tidigt kanske tyckte man då, va? Men sväljer man lite den förtreten som fanns då, eller den kanske har försvunnit med åren, va? Men och det är också lite det här att koppla tillbaks till hemstaden, om man får försöka säga så, och bygga lite lokalitet och lokalkännedom bland fans och liknande. Så att jag tycker faktiskt att de har gjort mycket rätt på sistone och det ser bra ut för dem, det måste jag faktiskt säga.
Ja, men en hiss upp för Bro då, både som laget just nu att de presterar och som förening också. Mm. Men Håkan, vi kan ju inte bara sitta här och vara positiva, eller hur? Vad finns det för
det är inte likt oss.
Eller vad finns det för frågetecken och ett litet minustecken inledningsvis av SHL i din bok?
Alltså det, i dagens läge så jag tror det är lite mer att Timrå skulle komma lite mer. Jag kan tänka mig att det kommer de göra fortfarande, för de var väldigt bra lag. Modo ser stark ut på hemmaplan också. Det är lite förvånansvärt tycker jag, att inte folk är medvetna om att det är deras styrka och deras liksom chans att plocka poäng mot, och det är ju att vinna så mycket som möjligt på hemmaplan. Så där måste folk förbereda sig mycket bättre än vad de har gjort, tror jag. De har inte riktigt den respekten för Modo, tror jag, på bortaplan, som alla, när alla ska ta upp till Övik.
Jag blev lite förvånad också när man hörde prata sig och surras som alltid mycket hockey, heart of hockey, Örnsköldsvik. Men man hör folk som bor där uppe att jag undrar om det kan bli kval, om det är HV eller om det är Oskarshamn. Vi kommer möta ett negativt kval. Mm. De är redan där. Sen ser man Modo då på kvällen bara tvåla dit HV utan några som helst problem.
HV på hemmaplan.
Ja, och HV var inte bra i den här matchen i sig. Men ändå, jag tror att det finns mycket mer i det här Modo. Ja. Jag tror att det kommer finnas lite muskler också som de skulle behöva förstärka under säsongen.
HV och Rögle tycker jag är ungefär samma bygge. Rögle med mycket bättre resultat. Men man har ju enormt mycket importspelare i bägge lagen. Och då pratar jag lokal import också, som sagt, från Sverige och sånt där. Ja. Och det är klart som sjutton att förr eller senare så liksom alla de här älskar inte varandra som spelar ihop. Och det kanske man inte måste göra, men man får inte tycka illa om varandra heller. Och det är alltid ett riskmoment när man hämtar in folk utifrån och har många olika mix och sånt där, att det är inte tyvärr alla som älskar varandra, och då kan det bli små gnisslingar i laget som till slut ger utfall.
Ja, det blir intressant att följa de här, se var de kommer ta vägen i den där tabellen, där vi ju har ett toppskikt som är förväntat då, med Färjestad ju redan där uppe, Frölunda där uppe redan nu också, tidigt in på säsongen. Rögle har du sett också, Erik, men vad landar ditt plus på, Erik, så här långt?
Ja, det landar på poängligaledaren. Jag såg honom live. Han leder Malmös trupper och första kedjan. Janne Kuokkanen. Vi minns honom från... Han var ju New Jersey Devils. Träffades av Carolina tidigt och sen så hamnade han i Devils. Men där var det ju sån enorm konkurrens på forwardsidan. Men där kunde man ju se hans kvaliteter. Alltså väldigt skrisk och skicklig och finurlig. Alltså en läcker lirare som kan ju mål på så många olika sätt. Och hittills har han hunnit med 4 mål och 2 assist. Och, lite nostalgi igen då, men jag hörde i en periodpaus de intervjuade Raimo Helminen på tal om spelgeni. En av guldhjältarna där från 92 och 94 när de vann guld Malmö. Och sen så var han ju med och vann VM-guld 95. Men just att se Kuokkanen, Björn Liljander, sportchefen, har gjort ett riktigt kap där. Han är centrum med Pajuniemi och Quine i första kedjan. Och just att se den här kylan med pucken. Och man sitter, vi satt på 8:e raden, så vi satt ju ganska nära isen. Och alla de här små besluten som en spelare tar i varje byte. Han tar så mycket kloka beslut. Och jag skulle inte förvåna mig om vi får se honom i NHL igen. Men just nu så kan ju ge ju Kuokkanen Malmö-fansen hopp. Och tillsammans då med Adam Werner i målet som har spelat så bra de här 4 första matcherna, coachar av Kristoffer Nystorp, min gamla adept, på tal om att hockeyn är en ganska liten sjö där vi simmar i. Det är häftigt att se just den här förnyelsen av Malmö, och absolut ingen guldaspirant, men förhoppningsvis för deras skull så kan de bli ett, ja men, etablerat lag igen som inte är indragna i någon bottenstrid. Och för att det ska bli en sanning, då krävs det att Kuokkanen fortsätter att vara en av seriens absolut bästa spelare.
Ja, men det är ju sådär härligt kittlande synonymt också. Finländare i Malmö Redhawks. Det är ju så det ska vara, alltid har varit. Ja. Eller hur äckligt disciplinerat med Timo Lahtinen och hela den här biten. Vem är din favoritfinländare i Malmö genom tiden, Håkan? Är det Helminen?
Måste jag vara kvar i Malmö bara?
Vad tar du vägen annars?
Alltså, nu är jag långt tillbaka. Det är, i och för sig, färg-tvn hade varit finförts. Alltså, men det var en gång en storback som spelade i HV som heter Pekka Marjamäki.
Oj, har jag aldrig hört.
Nej, och det är nästan skam och torra land att du inte vet det. För det var en av Finlands bästa backar genom tiderna. Och jag var lite ofin. Han hade burskydd, för han tog ofta burskydd. Stor, kraftig, men fantastisk spelare. Och så yttrade man några tokiga ord i det. Jag stod framför där, skulle vara kax i Stockholm och allting. Då släppte han pucken, åkte runt buren och så nitade mig bara. Och sen dess är jag min favoritfinländare i serien.
Ja, du gillar det, du fick lite respekt av det.
Ja, det var rätt.
Ja. Men han var vass med klubba och puck också.
Ja, Pekka kolla det track record på honom. Alltså, det är, han måste ha gjort upp under 200 landskamper i Finland. Alltså. Ja, det var riktigt bra.
Men landar du där i HV med finländare, då kommer du in på Keskinen såklart. Men Malmö har det ju varit lite speciellt, Erik, eller hur?
Det har det varit.
Ja, det har varit väldigt speciellt. Såklart en av mina stora idoler, Pekka Lindmark. Han var ju från Kiruna. Det är i alla fall norröver. Men
det var ju halvt. Finländsk brytning på det.
Vi pratar österut nu. Nu är det fel vedersträcka, Grana.
Ja, men alla Johan Rihijärvi och Helminen och Kiprosoff, backen var ju där också. De har haft några fina målvakter, på tal om den positionen också. Allt ifrån Horme till normerna. Jag minns inte namnen riktigt alla. Det var ju någon målvakt som körde in med bussen i någon glasruta.
Ja, så var det också. Ja, precis.
Men det är en annan historia. Vi ska inte krascha in där.
Var inte det samma som ramlade med bucklan ute i, när de hade vunnit VM, finländarna?
När han var målvaktscoach,
ja. Ja, då ja.
Ja, det kanske det var. Ja.
Man får lägga ihop...
Vi får kolla med Johan Mistermed och Svensson om de här grejerna, ja, vad som gäller. Men Malmö är intressanta med Thomas Kollar också, som vi har följt som spelare under hans karriär nu. Står där vid båset och skördar in lite poäng, ser vad han kan hitta på med Malmö. Något som du är bekymrad över, Erik, så här långt av SHL?
Jag är lite faktiskt nyfiken på, Håkan var inne på, vad ska man göra med toppkedjan i Timrå, tycker du? Hollander, Lander och Dahlén, som har gått helt lottlösa nu. Och jag har varit inne på många mål bakåt och producerar inget framåt. Hur långt tålamod ska man ha? Du som en gammal kedjeräv.
Ja, framförallt så måste du ju vänta första månaden i alla fall. Va? Det måste du göra.
Ja.
Och sen är det inte så svårt. Det är bara att separera dem på ett par byten eller något liknande. Va? Så de får liksom känna lite... blåslampa, men det, alltså, i den åldern och i den inledande fasen som vi är nu, så egentligen så behöver man inte göra något annat. Det ska ju vara de som leder dem, ja, men de ska ju också vara supplerade med andra spelare, så då får väl de ta lite mer ansvar. Då. Alla har inte en formtopp under en hel säsong. Men det är klart att känner du liksom att de går ner sig i självförtroende eller börjar tappa självförtroende och sånt där, då måste man ju som ledare göra någonting. Men annars så ska man nog bara säga det att nu har ni misslyckats tillsammans, va? Då får ni lyckas tillsammans också. Skärper lite, för att de är så rutinerade, de vet vad de ska göra, så att det ska de klara av, så att säga, att komma och arbeta igenom. Det är min syn på det hela i alla fall.
För jag är lite, min tanke är att man vill ju att spelarna ska kunna spela till sina styrkor. Alltså att Jonathan Dahlén ska ha support runt sig, där han kan verkligen få ut max av sina styrkor, och Lander lika så. Alltså, så jag var lite inne på att, som du sa, att vaska om, testa lite och vaska om och se om det kan bli kemi någon annanstans. Om inte annat så kan det bli ett uppvaknande som gör att när de väl paras ihop igen så ser det bättre ut. Men det här är ju en sån jättesvår balansgång som coacher. Hur länge ska man ha tålamod? Eller ska man göra en liten justering och hoppas på att få en effekt? Men det ska jag med spänning följa, toppkedjan i Timrå, vad man gör med den.
Ja, men det gör vi definitivt. Något annat som vi kommer hålla koll på är ju vad som händer med IK Oskarshamn. Nu blir det mycket sådär, ja, vi följer dem i Hockeyallsvenskan. Men det är också ett lag som var där och som aldrig gjorde så mycket väsen av sig när vi arbetade med dem. Det var alltid trevligt att arbeta med Oskarshamn, för det var en sån här pigg, positiv förening. När man väl hade klarat av den där E22 och kommit fram till Oskarshamn, så kunde man andas ut och bli väl omhändertagen. Men det har ju också varit en förvandling som är lite Växjö light, blir man väl uppäten när man säger Växjö light om Oskarshamn, men det gör jag ändå. Och just det här, vilken väg ska man gå? Man är lite vid ett vägskäl, tycker jag, Håkan, det här att fansen förbannade, var det efter 3 omgångar?
Ja,
visa hjärta eller dra med banderoll på läktarna då. Och man har ju byggt om, man har en helt annan budget och man skriker efter en ny arena, vilket säkert kommer komma där inom några år. Men, vad ska man gå för väg? De här folk som alltid har gått och sett på hockey i Oskarshamn, de är ju vanliga vid det här. Det ska vara, och det är Oskarshamn som kämpar och sliter och tar sina poäng på det sättet. Nu helt plötsligt är man där och nästan leker med de stora killarna. Förstår du vad jag menar?
Ja, då, ja. Och jag ska återknyta lite av det jag pratade om. Alltså HV, du har Rögle, du har Oskarshamn ungefär i samma... I samma skede i sin uppbyggnadsfas. Va? Mycket stora namn som får mycket ansvar och som ska bära det här laget. Och de har ju varit så pass skickliga att hitta så mycket bra spelare genom åren, så har Somela, som har varit den typen av spelare som är kall och det. Det går inte alltid att hitta 100% rätt när man letar den typen av spelare. Och förlitar man sig då på de här importerna hela tiden, så blir det så att du ett eller annat år så kommer du hamna i, ursäkta uttrycket, ner i skiten av den anledningen. För att du får inte det gensvar du hade hoppats och trott på. Och det är lite där man hamnar. Man måste liksom, de måste veta som kommer vad de följer i för fotspår. Och sen måste också laget spela efter sina resurser som de har gjort tidigare. Man får inte flytta liksom ribban upp. Även om man ska höja målsättningen, så får man ju aldrig glömma egentligen vad man är för typ av lag. För det följer ofta, tycker jag. Och där kan man titta på fotboll och ishockey på samma sätt. Det följer ofta en kultur i klubbarna, som supportrarna framför allt. är väldigt intresserade av att man ska fullfölja. Medan då kanske laget, när man byter tränare, sportchef, spelare och allting, hamnar kanske lite annorlunda filosofiskt sett i spelmässigt. Vi säger att då blir det mer teknik, det ska vara mer elegans, det ska vara lite sådär. Så att där kan du ofta få en krasch. Och då tror jag, då kommer ju sådana här rubriker, visa hjärta, kämpa, allting. Det är klart som sjutton, det finns ingen hockeyspelare på en toppnivå som inte kämpar eller försöker vinna. Men du får en uppfattning av att det inte ser ut som det brukar göra. Och då reagerar man på läktaren.
Mm. Hur oroväckande är det där, Erik?
Ja, men det är det. För allt sätts på sin spets också, den här rollsökningen. Vi sitter, två nya målvakter, det är den här Langhammer som kom in, den tjeckiska målvakten som tog in från Ilves, och sen stod då Kruse från Västervik. Och jag menar Tim Ewell och det målvaktsspel de haft tidigare då, under målvaktscoach Micke Sandberg, har ju varit på en väldigt hög nivå. Då ska de hitta rätt i bakom det här spelsystemet, målvakterna, som då är ryggraden, tillsammans med då kärnspelarna. Och precis som Håkan säger, jag vill nästan referera till Rickard Wallin också, vår kära gamla kollega som nu är i Färjestad. Han pratar ju mycket om förväntningar. Alltså en ung spelare som kommer in utan förväntningar, då kan det vara ganska lätt att prestera när de inte är där. Och det gäller ju som lag också. Först är förväntan att man ska etablera sig och hålla sig kvar, och sen så höjs förväntan, och nu förväntas man bli topplag som kan aspirera på guld, och det blir ju en helt annan sak att hantera. Och Peter Nordström sa en bra grej när vi var i Färjestad, även när vi var ett tippat guldlag, ibland så gick vi kräftgång och hade det tungt, men då kom han tillbaka till att det fansen vill se är att vi går ut, varenda jävla spelare i det här laget, med bra kroppsspråk. Så oavsett vad det står på den där tavlan, så varje byte vi går ut, oavsett om det är målvakt, back, forward eller coach i båset, ska vi ha bra kroppsspråk. Och det kan vi alltid kontrollera. Så ut och ta för med bra kroppsspråk, och sen pusha varandra. Gläds med varandras framgångar. Det är sättet att ta sig ur. Så jag skulle nästan bara skicka vidare de orden, att se till att oavsett vilken system ni spelar eller hur ni vill hitta lösningar, kroppsspråket och attityden kan man alltid kontrollera själv. Och det känner fansen av. De som står där på läktaren, de som skriver banderollen, de vill se bra kroppsspråk. De vill se att spelarna absolut visar också med att vi ger allt för att vinna. Och det kan ju vara för en spelare som Karlqvist att våga slå den avgörande passningen. För en defensiv back kan det vara att täcka skott med bröstet eller vad som behövs. Mod kan se ut på olika sätt. Mm. Men kroppsspråk och attityd, det är fansen alltid känsliga för. Och kan man kommunicera ut det till laget, då blir man förhoppningsvis en enorm kraft som kan vända på den här skutan.
Jag är med också. Sen tror jag bara att kanske inte alla riktigt förstår ibland att det tar tid det där med hierarki i ett lag, att man inte hittar sina roller, och då är det svårt också att göra det här, att åka ner i hörnet och trycka en kille och åka till nästa position och köra på där, utan att det blir ibland så där lite stelt, för ingen vet riktigt vad de ska göra i det här nya lagbygget, och det är det som är svårt att få ut. Och rädsla också, ja. Men och då gömmer man sig lite.
Och sen har vi alltid, vi har ju ett uttalande som säger att du måste agera, inte reagera. Och det innebär ju då, så lite du säger, när du börjar tänka, då är du för sent. Då hinner du inte. Och det är det som du säger lite, där du inte riktigt vet din roll i laget, vet din roll på banan och allting sånt där, då kommer du alltid liksom en halv sekund för sent.
Ja.
Och då ser det lite töntigt ut. Ja. Och då får man kanske intrycket på läktaren att det där är en kille som inte gör det han ska göra eller liknande.
Ja, säsongen är ung, det där kommer fixa sig. Jag blev glad i alla fall när jag såg något videoklipp på Martin Ferlander.
Men här ska jag säga en sak. Alltså, jag kan ju säga så att jag börjar bli förbannad på hur mycket supporter, för det är för mycket supporterinflytande i många föreningar. Supporter, det låter ju ordet, då ska man alltså stödja ställa. Du ska inte ställa krav, du ska inte offentligt kräva någonting. Du ska säga vad du är och tycker. Menar du att någonting är fel, ja då går du på ett årsmöte. Då går du och frågar, kan jag få en roll i laget? Kan jag jobba? Kan jag bidra på ett eller annat sätt? Alltså supportrar som står och skriker och gormar på läktarna, hotar och gör allting sånt här. Det är ju helt åt helsike. Och det är flera klubbar som är illa ute i den här färgen. Jag har ju varit i Djurgården många år. Jag vet ju hur det fungerar där, som sagt. Och andra storstadsklubbar. Men supportrar, de ska inte sitta i styrelserummen. De ska inte sitta i sportsliga ledningen. De ska sitta på läktaren och stödja laget. Supporter, Det är det de ställer upp bakom sin klubb. Har du däremot en kunskap, ja då ska du kunna bidra, men då får du också rätta in i ledet och bli ledare på någonting, eller styrelseledamot, eller ta ett ansvar. Men hålla på så där på läktaren, det tycker jag är förkastligt alltså.
Har du förändrats mycket?
Ja, oh ja.
Hur var det på din tid då?
Ja, men då var ju grupperna mycket mindre. Nu är grupperna, supportergrupperna är ju organiserade. I många fall är supportergrupperna ekonomiska bidragsytare i rätt stor omställning, vilket gör att då får de för sig att då har de rätt att ställa krav. Och när du hamnar i den situationen, då är klubbarna illa ute. Då är de nästan körda, va? För då hamnar de så att säga i ett utpressningsläge. För antingen får de inga stålar, eller så måste de då lyssna på vad supporterna säger. Och ska supporterna in och bestämma, som är som glassgubbar som följer vinden, eller flaggor som följer vinden hela tiden, då finns det ju liksom ingen konsekvens i besluten, va? Och då är det illa ute.
Fråga där, Håkan.
Ja.
Och ibland efter fotbollsmatcher så ser man att då går spelarna fram, ja, och lyssnar vad, ja, supportrarna säger. Det har vi ju inte sett i hockeyn än, tack och lov. Men vad är det för märkligt?
Ja, jag har svårt att förstå det här. Alltså, då får du hellre kalla på ett möte så du har, inte mitt på en arena när alltså alla känslor är som mest upprörda och det finns bara invektiv hela tiden som kommer ut till folk. Då får du ju liksom vänta ett tag, kalla in folk och representanter för olika supporterfalanger och sånt där. Så får du prata om skiten och ta och rensa det. Men det där efter match har jag aldrig förstått. Alltså.
Jag ser att du
gjorde vi i Färjestad, att minns jag, en gång per år, då träffar vi fansen. Ibland kanske det blir två gånger.
Ja, men det gör klubbar. Det gör klubbarna nu också, tror jag, generellt. Alltså, de är ju bjudna in på supporterdagar och allting sånt där. Så att det finns alla möjligheter till forum att uttrycka sig, så sagt. Men det är inte det supporter är till för. Det är styrelse, det är ledning och allting som driver klubbarna, och de är anställda och jobbar med det här som yrkesmässigt. Gör de inte sitt jobb, ja, då får de en ny chansen. Men supporterna bestämmer, det kan inte bestämma.
Nej, absolut inte. Men det jag kan tipsa till Oskarshamn är ju att om de får det här nu mot sig, alltså ta det, okej, de är engagerade, de visar sitt engagemang på det här sättet, men för de, jag såg Filander uttala sig också att vi måste ju tro på det vi gör, och vi får inte navigera efter om det är besvikelse utanför vår grupp, utan vi måste hitta sätt att tro på det vi gör och dra åt samma håll, och det är klokt. Men det jag ville säga var att det som är ganska svårt att förstå, ni var inne på det tidigare, att det kan se ut som att spelarna inte bryr sig, men man sitter ofta och är helt dödstrött efter matchen när man är en halv minut sen i alla situationer, så det är en halv sekund sen i varenda situation, så att spelarna, de mer och mer ner i gruvan känsla, och då behöver man ju verkligen support, om man säger, både från fans och från varandra, att lyfta och ta sig upp ur den här gruvan som man har hamnat i. Men det är intressant läge. Man ska inte dra för stora växlar för tidigt. Men när man hamnar i motvind och får börja jaga, det är ganska jobbigt i starten på säsongen. Så för Oskarshamns skull så hoppas jag på en seger redan torsdag kväll.
Ja, men så är det. Och jag var inne på det där innan direktören fick rasa lite. Ja, men det var härligt att se det lite frustrerad, Håkan. Så ska det vara ju. Ja, men det var ett klipp, jag tror det var från Oskarshamns Instagram eller någonting, när Filander kom in och skulle väl ha en liten sån där supporterna inför match. Du vet, det blev heller för sponsorerna.
Meet and greet
typ. Och så kom han gående. Jag tror han hade med sin son också. Och folk började bara skandera Martin Filander. Och det blev bara mer och mer och mer. Det var sån här härlig känsla liksom, att det måste kännas också att vara så uppskattad i en förening för det jobbet också. Sen kommer ju det här på läktaren också, men det är en liten del av, så länge det inte blir mer än en banderoll, så det inte blir hot och sönderslagna bilar och sånt, så är det en liten del av den här världen också. Det är kravställande, det har vi pratat om många gånger. Det handlar om att göra resultat, så är det. Annars
så
ska man ju söka sig till någonting annat, helt klart. Det gör vi också. Vi flyttar oss till Hockeyallsvenskan.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag är i full gång. Jag vet att ni hade en kväll, onsdagskväll, blev lite hockeyallsvenskan. Mm. Marcus Leif på Sportbladet rasade över sändningarna. Och jag har faktiskt inte följt det så här noggrant. Det lilla bordet, det kan man väl säga vad man vill. Det är alltid förändringar skapar. Det vet ju du som har jobbat med tv så länge, Håkan. Mm. Man vill ha det gamla trygga alltid. Mm. Jag kan tycka lite nu att folk rasar kring att det har flyttat till TV4. Simon, TV4, det är ju...
I samma
hus, ja. Ju. Det är ungefär som att vi heter Viasat och Viaplay sen.
Ja,
utan det är lite där. Men jag tror bara nu att alla vet ju om, det är ingen hemlighet, att tv-världen är väldigt skakig nu. Mm. Ekonomin är tuff och folk betalar ju oerhörda pengar för abonnemang, och man ska ju ha toppklass.
Alla abonnemang.
Abonnemang. Och sändningarna ska ju vara fläckfria, såklart. Det ska ju inte vara att det står 6-0 på en skylt, såklart. Men det får inte ske. Men jag tror, Håkan och Erik, att inom ett antal år, vi har blivit så bortskämda med att varenda match ska tv-produceras. Jag vet, när vi jobbade med Hockeyallsvenskan, då hade vi ju 2 matcher till slut per omgång. Sen gick någon på S24, Sportbladet tjänst. Jag tror att resurserna kommer inte finnas. Då kommer abonnemangen kosta betydligt mindre också, såklart. Men att vi kommer inte kunna visa varenda match. Det kommer streamas på något sätt lite mer lokalt. Ja. Men det är ohållbart som det är nu.
Men alltså nu... Det är ju en... Och det kan ju låta konstigt igen. Men jag tror att man har en barnsjukdom inom Hockeyallsvenska sändningarna. Och som sagt, vi får kalla det så. I och med att man har en helt ny teknisk lösning. Man producerar alla matcher från ett kontrollrum i Stockholm, tror jag, de sitter för tillfället. Vad ska du bygga ut några hubbar uppe på olika ställen? Lägger väldigt mycket ansvar på kommentatorer och liknande. Man har inte den grafiken, det vill säga siffrorna på klockor och utvisningar och allting där som man hade förut. Och jag tror inte man har hittat liksom det systemet när det här då kan produceras, levereras, visas på bäst, snyggast sätt till bäst rimlig kostnad som man måste anpassa sig efter nu. Det är som alltid, man måste ha lite tålamod. Om vi pratar att serien sätter sig först efter 10 omgångar, så kanske det tar 20 omgångar innan tv-sändningarna har hittat allting när det gäller teknik, för det ska folk veta. Man kan skicka folk till månen nu för tiden, men producera tv på rätt sätt, det är inte så himla enkelt som alla tror. Alltid ljus och ljud som inte funkar. Vi experter funkar alltid, självklart.
Och sen alla signaler. Men folk betalar. Det är ungefär som att du går och köper en entrecote på Östermalmshallen, direktören. Då ska den ju
smaka. Men bygger du ett hus så lägger du in en insats först för att man ska kunna sätta igång och bygga huset. Och det här är samma sak. Du måste pröjsa för att också tv ska ha rätt och möjlighet att kunna leverera de här signalerna. För att förra årets pengar, de gick till sändningarna förra året, så nu måste man ha nya för att kunna leverera här. Alltså det är lite sånt där.
Nej, exakt. Ja. Det är absolut inte mot TV4. Det gäller hela TV. Det är bara att jag siar i horisonten att vi kan vara på väg tillbaka mot det, att TV-bolagen kan komma satsa på en huvudmatch och den biten. Det har ju blivit en helt galen värld. Du blir förbannad knappt. Får du inte se Tingsryds träningen onsdag förmiddag, så blir du nästan lite irriterad. Man ska kunna se precis allt.
Och sen tror jag också att folk blir lite, vad ska man säga, lurade av rubriker både här och där. Och då tänker jag inte på negativa rubriker, utan då tänker man på så att nu kommer AI. AI ska lösa alla problem. Det ska vara bättre än det vi haft tidigare. Det ska inte vara några som helst lagningar eller någonting. Alltså, men allting så går inte att lösa med AI, verkar det som för tillfället. Så att det är mycket sånt där. Det måste anpassas, det tar tid, det ska formas och sen så, jag ger det 20 omgångar. Jag kan tänka mig efter jul så kommer alla de här signalerna från utifrån och alla förbaskade, kommer de att omjukna lite.
Hur intresserad är du, Erik, av den här utvecklingen?
Enormt. Jag kommer ju från att vara rädd för tjejer och datanörd och hockeynörd. Så att jag ägnar ju mina första 18 år i livet till tekniska lösningar och så, och ibland kan jag bli förbluffad när jag träffar masken och de här torpet och målvaktstränarna, de resurserna de har nu in i sina datorer för att analysera spelet. Bara de här 10 åren som har gått sedan jag lämnade den rollen till gå till tv, så är det ju ljusårskillnad var de blir serverade olika vinklar och signaler. Nu pratar vi SHL då. Det finns till och med kameror i arenorna, så varje träning kan man på Spideo analysera varenda övning och zooma in på varenda spelare. Så att det är också som ni säger, att den utvecklingen har gått så extremt fort och det har pumpats in så mycket pengar och resurser i det. Och sen då när hela världsläget har blivit som det har blivit, och oj, nu har vi inte samma resurser längre, nu måste vi ibland koka soppa på en spik, då blir det ju en enorm utmaning. Så jag tror också att det är lite så här barnsjukdom, så att säga, att man försöker hitta rätt så att sändningarna ändå blir okej. Jag menar att det står vilka lag som möts, att det är lite i-ljud från arenan, alltså arenaljud och så vidare, så man inte bara hör kommentatorn sitta i en box 100 mil därifrån. Det är väl sådana grejer som jag tror tittarna reagerar på. Och själv så tittar jag mycket på huvudmatcherna. Så igår njöt jag av Kajsa och Daggen och professor Söderström och det gänget som gjorde AIK Björklöven. Och det är ju jättebra sändning. Det påminner ju otroligt mycket om det som du och Segerbån startade upp, Niklas och Håkan, när ni gjorde Hockeyallsvenskan från start, som jag sedan kom in i. Formatet påminner mycket. Men jag tror den här kritiken är ju från de här mindre sändningarna utan studio som ja, men det har både varit grafiska och ljudmässiga och även billiga utmaningar, för att vara lite snäll i sitt uttryck, så att säga. Men det som jag tycker är underbart som hockeyälskare, att varje kväll blir jag serverad hockey. Det är SHL, det är SDHL, det är HA och snart börjar NHL också. Och ibland får jag också med, jag vill ju också att det ska vara perfekt och så även när vi sänder, men jag fattar att vi är ju inga AI-robotar. Jag blandade ihop förra veckan att New Jersey Devils åkte ut, nej det var ju Rangers som åkte ut direkt. Devils vände ju mot Rangers men åkte ut sedermera. Så att vi är inte perfekta ännu, och härligt är väl det. Vi är
ju för dig själv.
jag hörde faktiskt, vi sitter ju bara med en liten putt ifrån Riks morgonso, där de hade låtit en AI göra om programledarnas röster.
Ja, den hörde jag.
De hade tagit deras röster bara i vanligt samtal och så skrivit ett manus. Så hade AI pratat in med deras röster vad de skulle säga.
Mm.
Det är nästan läskigt. Mm. Just det, hur det kommer bli med kommentering och allt sånt här i framtiden.
Ja, du tänker så, ja. Jag tänker på så. Tänk när det ringer telefonbedragare hem till folk och säger, hej mamma, kan du skicka 400 spänn?
Ja. Ja, vi är ju där. Vi ska inte gå in på det här. Det är bara lyssna på det här sommarpratet på, var det P1 eller P3 med AI-utvecklingen där. Läskigt är det. Du, bara en snabb intitt också, det som har hänt. De har ju bara spelat 2 matcher i våran favoritserie hemma i Sverige, Hockeyallsvenskan. Mm. 1+ från Håkan Södergren.
Djurgården.
Mm. Oväntat.
Ja, det är det nog, för jag brukar inte prata så mycket om Djurgården. Jag brukar, brukar jag prata om Djurgården, så är det oftast lite så här halvnegativt, så sagt. Att, men jag tycker de går lite under radarn i år, så att, jag förväntar mig stordåd. Brynäs får alla uppmärksamhet. Björklöven tror jag många tänker på. Djurgården går lite i radioskugga där. Va? Det tycker jag passar alldeles utmärkt. Har några bra juniorer som kommer upp. Det finns en kille som heter Eversell och sen en kille som heter Frondell där, som 07 har. Nu börjar vi bli gamla. Ja, nu börjar vi bli gamla. Victor Nilsson gillar jag. Och sådär, va? Det måste jag ju säga. Sen undrar inte jag om det är Sveriges bästa hockeyspelare nu är Marcus Kryger.
Sveriges bästa?
Ja.
Oj.
Ja, det är det.
Vad tänker du där?
Nej, men jag tror det är få som har så mycket på sina axlar och som kan bära det på det sättet han gör. Och jag tror, han skulle ju självklart kunna spela. Ja. Jag skulle spela till Kronor från Allsvenskan. Ja, det är lite Benga Gustafsson stuket på honom faktiskt.
Eller Kenny Jönsson 2006 när han spelade i Rögle Allsvenskan och vann OS och VM-guld samma år. Ja, jag håller med Kryger. Alla unga som lyssnar på det här, när ni kollar på Hockeyallsvenskan, titta på Kryger, hans positionering, hans beslut. Alltså det är mumma. Såg ni den här flippasset över till Olle Liss här för en vecka sedan?
Ja.
När han avgjorde där. Nej, Kryger, får jag koppla på bara och säga att av 3 topplagen är nykomlingar i Hockeyallsvenskan. Är det inte fantastiskt? Nybro toppar på 6 poäng.
Ja.
Brynäs, ja de kom från SHL men de är ändå nykomlingar. De är 2 på 5 poäng. Och sen har du då Kalmar 3 på 5 poäng. Liksom Djurgården 5 poäng. Så de 3 första lagen är nykomlingar. Nybro, Brynäs, Kalmar. Ja. Helt otroligt. Och sen, så, och vi pratade om Nybro förra. Jag var där och hälsade på lite och samtalade lite med deras ungdomsledare. Vilken härlig verksamhet ända från ungdomsnivån. Och ledda nu då uppe på toppnivån av Tommy Samuelsson som verkligen står för seriositet och ödmjukhet. Så ibland kan ju nykomlingar få den här entusiastiska starten där de går på rus och så. Men sen när det blir mörkare i november, december, då gäller det att behålla ödmjukheten och förstå varför man blir framgångsrik. Och det kommer ju Tommy göra allt för att alla ska förstå. Men det är en väldigt häftig start på Sveriges mest underhållande liga, som de kallar sig själv.
En rätt mörkt november i Nybro ska jag tala om. Men det är för motståndarna oftast då, när de kommer dit ner alltså.
Vet du vad de får göra? De får göra som Osten gjorde med oss i Luleå. Han satte in sån här lysrör i taket. Han
ljusterapi.
Ljusterapi, ja. Det körde vi det där året vi vann guld 96.
Jag tror de gör tvärtom i Nybro. Jag tror de monterar ner lysrören i omklädningsrummet i motståndarna.
Nej, men det är en del tuffa resor där. Tingsryd är inte heller så glamröst.
Men är Nybro Småland?
Ja. Ja, det är klart att det är. Aha, det, okay. Det är ju mellan Kalmar där. Kalmar, Nybro, sen, Växjö.
Det brukar alla säga. Mörrum då?
Ja, Mörrum i Blekinge.
Ja, det är bra.
Det är lite lurigt. De här lagen jag har mött till under min korta hockeykarriär, det är underbart. Nej, men det är fantastiskt. Men det är som en vis man vid namn Harald Lyckner alltid sa. Det tar ju tills alla lagar möter varandra en gång innan serien sätts. Men jag håller med Erik, det är pikt att det händer grejer. Och det är underbart att det är Nybro Vikings och Kalmar HC där uppe också. Jag blir lite imponerad av Brynäs också, ska jag säga. Ja. Bara doppa ner tårna som de nu har gjort i Hockeyallsvenskan. Och ändå åka och besegra Västerås. Nu vet jag att de
ledde 4-1.
Ja, de gjorde det. Men ändå kunna prestera så direkt. Vi har sett väldigt många lag få käftsmäll på käftsmäll.
Men de är förvarnade lite just beroende på dem. Tidigare Djurgården och Leksand och alla som har varit nere och snurrat på, så sagt, va. Och sen har de ändå de har ju försökt gjort en riktigt ordentlig satsning, så sagt, va. Men deras tid kommer också. Jag tror de kan få lite bekymmer ibland.
Ja, bara innan vi avslutar Hockeyallsvenskan. Erik, jag fick bara sådär när jag skulle gå och lägga mig igår bara. Johan Gustafsson, Västerås. Den här målvakten som ju alltid var så talangfull har ju en fin karriär också. Var ju tillbaka där i nästan hemstaden. Han är väl från Arboga, om inte jag minns helt fel. Vad har han tagit vägen nu, Erik?
Nej, men han var ju i Västerås i fjol, men just nu så... Jag läste en artikel om honom. Han är ju... Jag tog ju honom till Färjestad som 16-åring.
Alltså, ja, precis.
Superbegåvad målvakt. Gjorde ju... Ja, men vann ju JVM-guldet, gjorde debut i A-landslaget som 19-åring. Åkte över till NHL. Tog inte plats där i Minnesota, tror jag det var, som han blev draftad. Men tillbaka och haft en fin karriär, som du säger. Men just nu så tränar han och är redo. Så är det något lag som... Så funkar det ju också i den här branschen, att tyvärr sker det ju skador och så vidare. Så att han håller igång vad jag läste och är redo att komma in och hjälpa någon lag när det behövs. Så där befinner han sig.
Han står till marknadens förfogande, som det brukar heta.
Ja, precis. Och jag vill säga, på tal om marknadsförfogande. Just nu, Johan Larsson, som vi pratade i förra veckan, tyvärr har inte spelat än för Brynäs. Och där har du ju seriens näst bästa spelare efter Marcus Kryger. Så där har de ett sparkapital också, Brynäs, i sitt återtåg när Johan Larsson kommer tillbaka in i line-upen.
Mm, det kommer bli onekligen en häftig säsong då, som precis har startat igång i Hockeyallsvenskan. Nu ska vi dra igenom NHL. Det kommer bli mycket mer NHL nästa vecka också då, när det närmar sig. För nu är det inte långt kvar, en och en halv vecka ungefär, till den 10 oktober när det hela börjar. Samtliga matcher, det är väl 1312 matcher, om inte jag minns fel, från världens bästa hockeyliga. Och har ju börjat matcha igång lite med träningsmatcherna. Hur mycket bryr du dig om dem, Håkan?
Nej, inte så mycket. Jag tittar på dem lite så här med ett öga och ser om det är någon enstaka spelare som man liksom kan följa från förra året, som om de har tagit någon snäpp. Men herregud, jag satt och tittade på var det går, Rangers Islanders, va? 2-0 efter 1-20 på morgonen. Tänkte jag, nej, men vad är det här för ishockey?
De var
det varit annorlunda i och för sig på slutet. Va? Ja. Men nej, men det är inte spännande att se. Försäsongen har aldrig varit spännande att se.
Nej, och då börjar det igång snart med samma format som det har varit ett tag. Vad tycker du om det här formatet som är i NHL? Det är ju alltid lite saker som vädras, Erik, om att man ska förändra formatet i NHL. Kanske bara ta de 8 bästa på östra och de 8 bästa på västra och sen köra ett slutspel där. Hur ser du på det?
Jag vill bara först bara säga att för mig kittade jag lite grann i morse när jag slog på. Det var Edmonton Vancouver när McDavid och Elias Pettersson tekade mot varandra. Jag kände att pulsen började gå upp. Det är bara 12 dagar kvar tills Bedard möter Crosby och Erik Karlsson natten 10-11. Att även fast träningsmatcher, det är inte det adrenalinet och det är inte så att säga riktig hockey som jag älskar. Men fortfarande när de bästa nu börjar luftas i de här matcherna, då känner jag i alla fall att pulsen börjar gå upp lite grann. Sen går det ju ner igen när man märker att det här var bara en träningsmatch. Men formatet, jag var inne på det framförallt. Jag tycker att hela ligan är på med 32 lag, att det är, sen Seattle kom in för några år sedan, att det är bra att det är symmetri. Det är 16 lag på varje sida. Jag vill ju att de ska gå tillbaka till att det här tidigare slutspelsformatet, att ettan möter åttan, att det verkligen ska betyda mer att ta sig till en bra position efter 82 omgångar. Så att det inte blir de här matcherna redan så tidigt i slutspelet där ett lag som kanske har kommit tvåa i sin division och gjort det otroligt bra få möta topplag direkt och så åker man ut. Utan tillbaka till 1-8 på respektive sida och sen så går man därifrån. Det är väl det i formatet som jag skulle vilja se en ändring. Annars tycker jag det är jättebra det här med reglerna. De gör regler för att premiera det offensiva spelet och jag tycker ändå att de har snabbat upp de här coaches challenge och de sakerna. Det går lite snabbare nu. Jag önskar att det ska gå ännu snabbare. Håkan har ju varit inne på det att hockeymatcherna behöver bli kortare för att publiken ska orka ta till sig dem. Men det är väl mina reflektioner. Vad säger du, direktören?
Ja, men jag instämmer då. Jag tror att ju enklare man gör det för folk att förstå förutsättningarna när det gäller just slutspel och slutspelsplatser och sånt där, det är ingen nackdel, alltså tvärtom. Va? Jag tycker också att det är väldigt bra. Den största diskussionen nu den senaste tiden har ju faktiskt rört den här reklamen på rinken, va? Digitala reklamen som vi ser, men inte de på arenan ser. Det har ju varit liksom deras stora grej för att nu ska de som sagt höja lönetaket. Nu har de börjat komma till ordning med sviten efter covid. Nu ska de börja dra in stålar igen för att sakta men säkert driva upp salary capen till 92 miljoner inom 3 år. Då. Så att det är ju mycket fokus just på affärssidan från NHL nu. Och jag tror att de är rätt så nöjda med konceptet 32 lag. Alltså nu det är nästan sitt svar på allsvenskan och elitserien. Nu, jag tror de vill låta det här sätta sig ett tag. Utan nu gäller det bara att dra in stålar som sagt. Va? För det är en rätt stor businessapparat här och NHL går bra. Men det går inte alls lika bra som de andra stora idrotterna.
Nej, och därför de är upp för fotbollen också. Ja, för visst, vanliga precis, fotbollen har precis. Blivit helt förändrat sen Messi kom dit också.
Men Messi-ligan, ja precis.
Messi-ligan, ja.
Det är inte mästarligan längre, det är Messi-ligan.
Säljer tröjor som fasen. Nej, men det blir samma format en säsong till. Får vi se vad som händer där om något år kanske då. Jag tänkte på att vi skulle dra iväg några snabba handledsskott. Ni behöver inte motivera varje jättelag. Långt, men kul att höra om vi ska bara titta på ligans 3 största stjärnor. Om du bara får den pucken i din plockhandsk, Erik, vad får du fram då?
Ja, det, alltså jag pratade med Jonathan Grabben om det och jag tänkte ha en tonårig perspektiv och då sa han direkt men McDavid, McCarr, Matthews och sen så sa men Crosby då? Ja, just det, Crosby också. Han är fortfarande en stor stjärna. Har vi någon svensk som kan vara där uppe? Ja, Elias Pettersson, jag såg The Hockey News, hade någon lista på de största stjärnorna. Där var han uppe där i topp 3 tror jag, Elias Pettersson. Men min spontana när jag reflekterade och innan jag slog igen ögonen igår så landade jag ändå på McDavid, McCarr och Crosby. Och Matthews, han får... Han, för att ta sig in där på den där topp 3 så behöver han ta Toronto längre i ett slutspel för mina ögon. Vilka stjärnor har du, Håkan?
McDavid och McCarr är ju då så att säga nästan untouchables för att de är så fantastiskt bra. Framförallt så är de bryter mönster. De är så spektakulära men ändå effektiva. Skickliga, leder sitt lag på det olika sätt, men sen så vill jag faktiskt ha in Pasternak.
Ja, jag tänkte också på det. Ja.
För det finns få som är så att säga på den sidan östkusten då, som drar på samma sätt som Pasternak gör och som personifierar ett lag. Konstigt nog som han gör ändå. För alla förväntar sig de här spektakulära grejerna som McCarr gör, som McDavid gör. Och som McKinnon på sätt och vis också gör. Va? Men jag vill nog ge en Pasternak där tillsammans med McDavid och McCarr.
Ja, det är inte det lättaste där, men det börjar bli
lite överflöd.
Ja, precis. Men nu börjar de flyga iväg en del här som ju försvinner. Det är liksom inte Ovechkin och Bäckström och nu Bergeron har lagt av. Det är många som... Jag är väl lite också. Jag skulle nog säga McDavid. Jag skulle vilja in McKinnon bara för att jag tycker att han är så jäkla rolig att kolla.
Ja, han är ju det. Men när, liksom det. Ska du lägga in... någon måste ju bort.
Ja, så är det. Och sen, varför inte? Han fick genombrottet och är väl en av de största profilerna. Framförallt där borta. Jag tänker på en spelare i Florida, Erik. Vem tänker jag på då?
Ja... Matthew Tkachuk.
Exakt. Det är en profil. Han är inte den bästa hockeyspelaren, men han var han inte det hände saker där också.
Ja, det är 100 poäng, så att varför inte?
Verkligen. Och sen har du då den här nya med Connor Bedard som inte har spelat en match än, men är hypad. Han har ju potential med det han gör på isen med sitt skott och sina otroliga passningar också, och dessutom personligheten som är lite annorlunda än McDavid och Crosby, som ju inom citationstecken är väldigt tråkiga intervjuer. Det är det som gör att Pasternak sticker ut också. Att han har ju en elektrisk personlighet med speciella kostymer och alltid ett smile på läpparna och lite så här spjuver, lite Håkan Södergrens spjuver på ett positivt sätt.
Tror du menar spelsättet, tror du det menar?
Och det är det han har också Bedard. Och förhoppningsvis vågar han ta den platsen. Jag hörde en intervju med honom. Hur går det nu när du inte bor hemma hos mamma det längre? Men hon hjälper mig fortfarande att göra mat via FaceTime. Så hon tittar honom om recept och det via FaceTime.
På tal om
bara
ny tid.
Ja, exakt.
Ja, det var ju som när Rasmus Dahlin flyttade över. Då flyttade de ju in tillsammans. Där. Ja. Det var Middlestad och Rasmus Dahlin och någon till. Dahlin ska vi se upp för också. Vilken karriär han har. Alltså det är en lång väg upp till det här såklart. Men vilken lirare.
Först till slutspel.
Ja. Men då må vi bara ta in på det spåret. De mest intressanta svenska spelarna. Om du får ta tre stycken, Håkan.
Ja, relativt enkelt faktiskt. Ullmark, som måste leva upp till förväntningarna i ett lag som ser lite annorlunda ut, och kanske blir att situationen är lite svårare än vad den var den här säsongen som han har. Jag tycker att William Nylander, det är lite sånt där år för honom där vi får se, han måste ta ännu ett kliv upp egentligen. Han ska ha ett nytt kontrakt. Han sitter i ett lag som sitter lite tajt till nu i och med att de har skrivit kontrakt med Matthews nästa år, och de andra har sina kontrakt gällande ett tag till, så att han ligger ju i riskzonen när en ny general manager kommer in och ska göra någonting till sitt lag. Är han med i de planerna framåt, eller får de så mycket betalt för honom vid en eventuell trade? Det kan ju vara spännande att se. Så Nylander ska jag försöka följa. Och sen då en litet SU-rockar, men Filip Forsberg.
Ah, tillbaka.
Trots Andrew Brunette, som är känd då för att både i Florida och faktiskt även förra året, och som sagt i Jersey, då, driva upp offensiven i de lag han har. De har varit väldigt offensivt inriktade. Kommer ju få ett mycket stort ansvar. Han är ju nästan ensam storstjärna på anfallsfronten där. Får lite hjälp av vad heter han? Centern från vänsterskytten. Jag återkommer om namnet där. Som de köpte in i somras, som skrev ut kontrakt. Så att Filip kommer också följa av den anledningen att han måste så att säga också ta ännu mer ansvar i ett lag som han redan har haft stort ansvar i nu. Så att där är det är de tre namnen som jag tycker är mest spännande.
För dig, Erik?
För det första vill jag gratulera Mikael Backlund som blir kapten i Calgary Flames. Skrev nytt kontrakt också, 9 miljoner dollar på 2 år. Jag pratar ofta om ambassadörer, men han är ju en otrolig ledare både på och utanför isen. Rasmus Andersson tweetade ut direkt att gratulera och sa just det, där hans ledarskap och välvärde. Jag tror det var den 15:e kaptenen, läste jag på Hockey News. Svenska kaptenen som får det förtroendet. Så det är ju mäktigt. Annars så, de som Håkan pratar om kittlar ju mig också. Men jag skulle vilja se alltså Erik Karlsson i Pittsburgh. Vilket fokus. Jag hörde Bjurman och Ekeliv i deras härliga podd. sa att i NHL-bibeln som kommer snart och från Sportbladet, där har de gjort ett stort reportage med Erik, och det ser jag fram emot. Alltså, tänk att se ett powerplay med Erik Karlsson och Crosby och Malkin och de stjärnorna. Och han fick frågan om det i en intervju här om natten, att vi får ge det tid och tålamod och hitta sätt att lösa det på. Ja, vi kanske har några positioner där vi utgår ifrån, men sen kommer det vara mycket rörelse. Och, ja, men det blir något över det vanliga att se Erik och se om han kan komma nu. Pittsburgh, när man ser på pappret, kanske inte ett lag som går hela vägen som det ser ut nu, men vad häftigt att se Erik Karlsson lite som 2017 när han dominerar från backplats och kan ta laget långt i ett slutspel som han gjorde med Ottawa då, åkte ut till sadden i sjunde matchen mot just Pittsburgh i det tillfället. Så Erik, extra ögon på honom. Jesper Bratt i New Jersey Devils. Jag pratade om det tidigare med Kokkonen som var där tidigare. Den här farten och finurligheten de har i spelet med Hughes och Bratt och Hischier och hela det gänget. De tog sig till andra rundan i slutspelet. De kommer att gå längre att följa honom. Jag käkade middag med honom, Andy Svärd, mentala coachen, tidigare i somras. Och just hans seriositet, att han hela tiden vill hitta sätt att utvecklas och kanske kunna nosa upp mot 100 poäng på något sätt. Men just den här nyfikenheten som vi också har och viljan att lägga ner jobbet för att bli bättre, det ska jag följa på nära håll. Och sen då Vancouver. Rick Tocchet är ny tränare där för Elias Pettersson som ska leda laget. Blir han svensken som gör 50 mål? Det kanske inte riktigt är en omgivning som kan servera honom de passningarna. Men det är ju faktiskt en superstjärna, Elias Pettersson. Och vi ska se, Vancouver hade ju riktigt skitår i fjol. Håkan sa ju förra veckan att de går till slutspel, och gör de det, så är det mycket tack vare att Elias Pettersson är bäst.
Jag tror också det. Jag skrev faktiskt i en enkät här att jag tror att han kommer göra en lob. Han har möjligheten här nu, om de kommer igång Vancouver, Elias då, och göra 50 magiska mål i NHL. Vi har ju pratat om det så länge nu, det var på tiden. Sen vet man ju aldrig med Filip Forsberg heller, för han var skadefri en säsong. Tack! Det vore väldigt trevligt om man kunde få ösa på. Angenämt har det varit också att se att det dyker upp lite kvinnliga coacher. Verkligen, det är 2023, man ska inte ens behöva ta upp det egentligen. Men nu fick man ju se Jessica Campbell stå i Seattles bås. Vi hade ju också i Pittsburghs bås, va? Cherie var det, va? Som stod där. Och det, nu kommer de att stå kanske när NHL börjar, men det är väl på tiden att det rörs om lite i NHL-grytan också.
Jo, men jag tror att det blir ungefär som i Sverige där den här SHL-lagen då skaffar sig damlag. Ligan stärks, SDHL stärks. Det kommer in kvinnliga tränare där. Det finns ett behov av kvinnliga tränare inom idrotten, både på herrsidan och damsidan. Men självklart, alltså, det passar ju jättebra med kvinnliga coacher till kvinnliga lag. För att det är mentalitetsfrågor som jag tror man handskas bättre med på, baserat på könstillhörighet med varandra. Och jag tror också att NHL-klubbarna märker det. Och jag hörde intervjun med Mats Grauer i Frölunda som sa att det kommer in en annan, ett annat sätt att handskas med människor, ett annat mjukare sätt i klubbarna tack vare att man får in kvinnliga coacher och liknande. Som sagt. Så det tror jag också NHL-klubbarna är rätt så uppmärksamma på. Vi ser att kvinnor är rätt stor del av publiken och de tänker business först allt. Va? Så tillhörighet till en större målgrupp är viktig för dem. Och sen dessutom så startar ju nu den kvinnliga professionella hockeyligan i Kanada och USA igen. Man ska dra ihop det, man ska starta det, man ska bygga den, och jag tror också att NHL kommer att vara med och att vara behjälpliga med det. Och då är det ju väldigt bra att de här coacherna, så att säga, inte bara utbildas eller får erfarenheten från hockeysidan, utan får lära sig mycket. Just när det gäller marknad och media och sånt där, för det kommer bli tryck på dem, för att den där TV, det kommer byggas mycket TV runt den kvinnliga hockeyligan borta i Kanada. Så att där har de, tror jag, möjligheter att få lite input från NHL-lagen.
Jag vet att du gillar det där, Erik, också.
Ja, jag älskar det, och det går sakta men säkert framåt. Det blir mer jämställt. Förståelsen för hur man coachar människor, det går inte bara med hammare och slägga. Hammare och slägga är jättebra vid vissa tillfällen. I andra tillfällen behöver man ha en skruvmejsel. Man behöver ha andra verktyg. Ena dagen så är det en piska, andra dagen är det en kram. Och just den väldigt snäva boxen, hur saker ska vara, lite som jag blev fostrad på 80-90-talet. Vissa av de delarna är jättebra, men man måste addera mycket mer för att kunna coacha unga spelare idag 2023. Så den utvecklingen vi ser både här hemma och där borta i NHL är ju helt underbar, för att människor kommer att må bättre. Det blir större utrymme att vara människa och få förutsättningar att kunna prestera. Och dessutom så kommer man göra bättre resultat på isarna. Så att det är ju en vinna-vinna situation som det dessutom blir en större målgrupp och mycket mer mångfald i den här sporten som vi älskar. Och jag drar också ett strå för det. Jag känner ju Maria Roth nära också, som har varit en stor stjärna i sporten hockey, en av de största svenska spelarna genom tiderna, som också har pratat om det här under så många år. Och att se Rögle då, som har gjort en damsatsning, direkt slå publikrekordet här i NDHL då, i ettan, alltså ligan under SDHL här i Sverige. 3852
mäktigt.
I publiken skapar ju en magisk stämning här i helgen när de vann mot Malmö. Skåne derby direkt. 3-2 då i den premiären. Och det är också, vi ser det på global nivå uppe i styrelse. Det är assisterande GM, sportchefer och så vidare. Det kommer in assisterande coacher i lagen. Det satsas på damhockey. Och det är också rekryteringen. Unga tjejer får förebilder och idoler. Ah, jag vill också börja med hockey. Och då breddas hockeyn och blir större och större. Och ja, det är underbart på alla sätt, och det är bara att fortsätta och ta plats och göra det ni tror på. Det tror jag är väldigt viktigt också, de här Campbell och Cherie, att de kommer in, att deras makt, Håkan brukar säga att skit rinner neråt, det är ju helt rätt, men bra saker rinner också neråt. Så när de i maktpositionen förstår att det här är viktigt, vi anställer de här för de kommer göra vår verksamhet bättre, och pusha dem och stötta dem att ta för er. Lite som Håkan Loob sa till mig, jag vill dra en sista liknelse bara. På alla möten, säg exakt vad du tycker, men ha ett argument varför. Sitt inte bara och klaga på saker, utan säg det här tycker jag vi kan förändra, och så kom med argument. Och väldigt spännande att se hur det kommer gå för de här, ja, med både Kraken och Penguins, när de tar in den här typen av resurser med lite annat perspektiv. Så hatten av och fortsätt.
Ja, härligt att höra att du har utvecklats också. Du har börjat prata som en hantverkare när du pratar om slägga och såg och allting. Man märker att du har renoverat hela sommaren där i Granqvist. Vet du. Det är inga tummar mitt i händerna där längre.
Ja, den är på väg ut tummen, men den är fortfarande inböjd.
Ja, det är underbart. Och jag har skickat sms för lite tag sedan här. Så vi måste runda snart, och ändå så kommer vi inte riktigt till slutpunkten där. Vi älskar ju att snacka lite. Jag vet att ni såg när jag skickade över också sista punkten i körschemat. Vad var det, Håkan? Kommer du ihåg det?
Gides idé.
Ja, exakt. Vad kan det vara då?
Ingen idé.
Nej, det var inte det. Jag skickade faktiskt ett sms till våran mest trogna lyssnare, våran första lyssnare.
Mamma har inte sms.
Nej, men Harald Baronen Lyckner, som är pensionär nu, han är... Jobbar inte som expert längre, han bara spelar golf. Så jag sagt, har du en fråga till våra experter? Då kom det ju ett sms så. Hur mycket kortare går golfbollen när det nu blir kallare ute? 22 grader kontra 14 i luften? Frågetecken. Jag bara, alltså det är ingen Ryder Cup-podd vi ska göra nu, utan det är en hockeypodd.
Jag har ett svar.
Då kom det en bild att han spelade golf på Brohof igår, vet du.
Oh.
Med Kure Lundmark bland annat. Så att han lever i den världen.
Men då ska jag svara honom?
Ja.
I Harans fall så går de inte kortare. De går mindre snett bara.
Jag tänkte säga det, för det måste ju upp i luften,
ja,
om den ska påverkas, ja, av det här. Ja. De här sorkdödarna påverkas ju inte av, nej, så mycket av temperaturen.
Så nu kanske han ligger på fairway, inte utanför som brukar vara vanligt fall.
Exakt. Och hur ska vi se ihop det här? Tack så mycket för frågan, Harald, förresten. Och jättekul att du lyssnar på podden, och härligt att höra att du mår...
Tack, Harald, för alla år som både som expert. Jättegivande. Det var kul att jobba ihop. Fick många bra tips av honom när vi jobbade ihop det första året. Och sen så, om jag svarar seriöst, för att jag är vän med Robert Karlsson. Han har spelat flera Ryder Cup och varit med och vunnit och även varit coach där. Hans caddy, tidigare caddy Peter Kvarfort, han guidade mig lite där när jag spelade på Bryngfjorden där utanför Karlstad när jag var i Färjestad. Och han sa så här: släpp det här att du ska vara macho. Direkt nu när det blir kallare, när det är 10 grader kallare, ta en klubba till. Och det tyckte jag var ett superbra tips. Så Harald, har du normalt en järnsjua in, ta en järnsexa och svinga lugnt, då blir det bra.
Svinga lugnt. Ja, det är bra. Kloka råd där, såklart. Och min tanke just med det här med Ryder Cup, det var ju min idé som jag bara fick när jag satt i bilen in idag. Eller igår när jag satt i bilen kanske. Att varför gör man inte ett Ryder Cup-format med hockeyn också? Vi skriker ju efter att se de bästa mot de bästa. Mm. Tänk i september att du skulle göra varannat år. De bästa från Europa möter de bästa från Nordamerika i Ryder Cup-format. Bygg upp det så som Ryder Cup gör fenomenalt hela veckan innan. Allting bara triggas. Det är kändisar som kommer att spela innan också. Formatet skulle vara att man skulle mötas i en vanlig match då. På fredagskvällen. En gång i Europa då. Och sen två år senare så kör man i Nordamerika. På lördagen så är det lite skills competition. Där det ger poäng till det här formatet. Vinner man kanske matchen på fredagen kanske man får 10 poäng eller något sånt då. Sen så har du enskilda poäng då på lördagen. I skills competition som blir allvarlig skills competition då. Med skott, med åka snabbt, med teknik. Och straffa också då för att publiken skulle fylla upp den också. Och där skulle det kryddas med en All-Star-match. Som skulle spelas under rätt, ja men riktiga premisser. Jag vet inte om man ska ha, inte ha spelat hockey på 5 år eller 10 år eller något sånt. Men det skulle vara väldigt stora namn från Europa och Nordamerika som också möts. Man vinner inte lika många poäng i den matchen, men det kanske ger 5 poäng. Och så avslutar man på söndagen med grand finale. En ny match då mellan de bästa från Europa och de bästa från Nordamerika. I ett Ryder Cup-format. Där du verkligen skulle få se McDavid mot Erik Karlsson. Och det skulle nog trigga rätt många. Ja, Pasternak och hela den här ligan. Nu när vi inte får se dem i OS och de får ju aldrig mötas. Så där kanske kunde vara någonting annat. Det var bara en sån där dum idé som dök upp.
För att köra en sån här klassisk svar som man kan få den. Jättebra idé! Fundera lite på den. Ta den vidare. Kom tillbaka om ett tag så diskuterar vi.
Ja, jag vet. Story of my life. Story of my life.
För mig är det där är ju en kittlande idé. För att när du bad oss ta ut de största stjärnorna, när man sitter och funderar och tänker på att ja, McDavid, McCarr, Crosby, de ska spela tillsammans förhoppningsvis i World Cup om något år.
Mm.
Eller i OS om det blir av.
Hösten 25? Hösten 25, ja, eller förlåt, våren 25 är väl tänkt va? Att det är World Cup.
Ja, precis.
Var inte det nya diskussionsunderlaget som kom ut?
Ja.
Och där kommer vi få se Matthews och Jack Hughes och gänget ihop. Och det som kittlar mig med det du sa, jag sitter ju här och har puls inför Ryder Cup imorgon att få se Ludvig och Åberg, rookie-sensationen tillsammans med McIlroy, ta sig an jänkarna. Det kittlar ju enormt alltså. Och när du börjar prata om det här, Niklas, det vore helt underbart. Och vi ska ta Batman när han kommer till Avicii Arena 16 november. Och sen så ska vi pitcha och lobba för den här. Vi måste först åka på tåget helt och hållet.
Ja, det hade bara varit kul att se alla.
Jobba alltså, lite på idén. Jobba lite på idén
så slipar vi den vidare här i hockeyvärlden. Det var trevligt. Det kanske blev lite lång podd tycker jag en del, men hoppas ni uppskattar det här. Ni kan ju lyssna på den i omgångar. Kan vara ett tips.
Ta en period i taget.
En period i taget som jag alltid säger. Lägg puckarna på mål. Åk precis. Mycket skridsko.
Ja, precis. Och ett byte i taget.
Åk mycket skridsko. Varför får man det svaret när man intervjuar? Du, jag har ju aldrig hört en fotbollsspelare man intervjuar så här, men vi ska springa med i andra halvlek. Har du hört det?
Nej, men det kanske är därför det inte går så bra då. Är det Öster du tänker på nu, eller?
Ja, jag vet inte. Vi ska springa med. De får börja använda den. Erik, njut
där nere. Vi tar det nästa gång. Och så tar vi Leo Carlsons framtid nästa gång också som en punkt som vi inte hann med nu.
Precis.
Men det är intressant att diskutera.
Det finns väldigt mycket. Och 10 oktober drar NHL igång en storsatsning som vanligt när vi följer världens bästa liga. Samtliga matcher visas där. Fortsätt njut av SHL, Hockeyallsvenskan, av damligarna hemma också och allt annat som börjar rulla igång. Det närmar sig landslagssäsong också, vilket vi kommer ha mycket bevakning på via Play den här säsongen med junior-VM i Göteborg och sen hockey-VM i Tjeckien. Men nu rundar vi väl av. Jag måste bara säga det, Erik. Precis innan vi skulle börja spela in, då satt Håkan och surfade lite. Då kom det upp någon snygg bil. Det här kanske jag ska köpa. Det är direktören. Det är underbart. Har du köpt den nu redan?
Har du köpt en Skoda, Håkan?
Nej, för herregud.
Vad letar du efter?
Alltså jag har ju varit skeptisk mot elbilar längre för du måste ha så lång sladd. Men de har visst kommit på hur man fixar det så att jag tror det blir en sån.
Elbil på Sörgren?
Ja, utan sladd.
Utan sladd?
Ja.
Ja, det är underbart.
Det var helt bra, Håkan.
Ja, det är bara en vanlig torsdag i Håkans liv. Jag köpte en bil. Ja, du skulle ha blivit innebandyspelare.
Ja, jag skulle ha varit det.
Allt är angenämt, Håkan.
Tackar, samma. Detsamma, gällar.
Trevligt att samtala med Erik. Njut av Ängelholm där nere.
Tack, detsamma. Svinga lugnt.
Japp, och så vill vi också rekommendera en bok som kom till kontoret idag. Skitstöven som tradade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL från Jon Andersson som har skrivit den här boken.
Är det Peter Pocklington han menar då?
Jag vet inte. Det borde det vara, ja. Mm.
Ja, men den ska jag läsa, för vår kära kollega Valentina är med och blir intervjuad. Så
precis.
Den ser jag fram emot att sätta tänderna i.
Ja, men du kan få låna av mig när jag läst ut den här sen, Erik. Eller så köper du den själv där också. Tack så jättemycket för boken här till Viaplay, Jon Andersson. Vi ska läsa om det såklart, eftersom vi bevakar NHL. Dagens boktips presenterades i samarbete med... Där kanske vi kan hitta en sponsor.
Hockeypodden.
Hockeypodden.
Via
Norstedt. Ja, precis. Ja, det är bra. Det finns många bokförlag. Sköt om er där ute och som sagt, njut av hockeyn och allt annat också. På återhörande.
Andas och njut.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.